kom in med den här soluppgången. Och vi sa att rättfärdighet är ju inte att lyckas, att liksom duga i sig själv, utan att få falla i någon annans armar. Kanske minns ni som var med då att vi hade det här ordet compunctio, som jag sa att ni aldrig mer skulle behöva höra. Men jag har redan haft fel två gånger. Men det där ordet som liksom säger att man ser någonting som är så otroligt vackert, och samtidigt så blir det så sorgligt för att man känner jag inte där. Men rättfärdighet är inte att lyckas och bli allt det där, utan att få falla i någons armar. Och vi sjöng Den klara sol går åter upp, och läste om hur Jesus är en soluppgång för alla som vandrar och kämpar i mörkret. Och vi har pratat om friden. Och ibland tänker man kanske att om jag bara liksom blir klar med det här som jag ska göra, då får jag andas ut, då kommer friden. Om jag bara liksom gör rätt saker och lyckas prioritera. Men vi läste om lärjungarna i båten när den liksom stormade och höll på att sjunka. Och de gjorde ju precis rätt saker. Jesus hade ju sagt åt dem, gå i båten och ut på vattnet. De gjorde precis rätt sak. Men ändå var det inte särskilt fridfullt. Fast de gjorde rätt. Frid är ju inte liksom det här upphöjda lugnet där ingenting kommer åt mig. Utan frid är ju att få vara tillsammans med honom som säger, men jag ger inte det den här världen ger. Jag ger någonting annat. Min frid ger jag er. Han som säger, när ni åkallar och ber, tacka då alltid. Påminner om det där som ni faktiskt är bra, även mitt i stormen. Och låt mig få veta alla era önskningar. Frid är inte att vara utan oro, utan att ha någon att gå till med sin oro. Och vi har börjat prata om glädjen. Inte liksom ett påklistrat leende, utan den där bubblande källan som kan få komma inom oss. Och vi läste om Serafim av Sarov från Ryssland som sa att jag tror inte att munterhet är en synd, inte ens i kyrkan. För Gud unnar varje människa ett glatt hjärta. I dagarna så är det 500-årsjubileumet av att Martin Luther spikade upp de 95 teserna på slottsporten i Wittenberg. Jag tänker utifrån det att vi åtminstone kan kosta på oss ett Martin Luther-citat. Han lär ha sagt, om vi verkligen förstod evangeliet så skulle vi dö av glädje. Det vore ju ett fint sätt att dö på, tänker jag. Jag inser ju också att jag lever fortfarande. Det måste ju betyda att det finns mer glädje att upptäcka. Och det är också ganska så fint. Jag kan vänta med att dö ett tag och gärna få upptäcka lite mer av den där glädjen. Och jag ska läsa från första Johannesbrevet. Så får vi se. Rasul kommer att komma fram och läsa sen också på Dari. Från inledningen till första Johannesbrevet. Det som var till från begynnelsen. Det vi har hört. Det vi har sett med egna ögon. Det vi har skådat och tagit på med våra händer. Det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet. Det som var hos Fadern och som blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Den som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det här skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.
Petrus رسول باب دو آیه اول از طرف شمعون پتروس رسول غلام و رسول عیسی مسیح به نام آنانی که از راه عدالت خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح ایمانی مانند ایمان ما یافتند در حالی که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می شود، فیض و سلامت شما نیز افزونتر گردد. آمین.
Glädje. Så på sätt och vis så tänker jag att om det där är någonting som är så stort att man kan leva av det och man kan dö av det, så är ju glädje lite för enkelt på något sätt. Ordet glädje, finns det liksom inget större ord än glädje och munterhet? Och det kanske det gör. Ändå så är ju glädje ett ganska bra ord. Det finns en vardaglighet i det som jag tror ändå när vi står ansikte mot Jesus så kommer vi förstå att han var mycket mer närvarande i det där vardagliga än vad vi någonsin trodde. Men ändå, det finns ett ord, om man nu vill ha ett sånt, som är lite större. Som är ett kyrkligt ord för den där glädjen. Salighet. Vi använder ju inte det så ofta. Och det kanske är som det ska. Men det är ändå ett av Bibelns ord för glädje. Salighet. Läser man om det här så ryms det i det att liksom någonting är fyllt. Någonting är fyllt till bredden och svämmar över. Det låter ju bra. Fast jag inser att jag är ju inte riktigt där. Alltså Johannes sa att våran glädje ska bli fullkomlig. Ja, fullkomligt glad, jag vet inte om jag kan säga att jag är det. Och det tror jag inte att Johannes skulle sagt heller, att jag är fullkomligt glad. Men han sa att jag vill berätta det här för er, för att ni ska vara med tillsammans med mig, och då blir min glädje åtminstone mer fullkomlig. Glädjen i evangeliet är aldrig bara min glädje, att jag liksom har det jag behöver. Utan den finns alltid i ett delande. Och Paulus skriver att det är ju tillsammans med alla de heliga vi förstår längden och bredden och höjden och djupet av Guds kärlek. Och det är därför vi samlas så här på söndag morgon och inte bara sitter hemma själva. För att vi tror att vi tillsammans se mer av vem han är. Och säkert så var det så att Johannes skrev det här brevet till andra kristna och sa: vi måste påminnas om det här. Ändå så har ju kristen tro aldrig varit tänkt så. Att bara vi kristna får sitta och prata med varandra, då blir vi glada. Utan det har alltid funnits en öppning utåt. Man har stått tillsammans med kanske mer liksom rygg mot rygg och med ansiktet ut mot andra människor och sagt att vi behöver ju er också. Ni måste också få höra det här för att glädjen ska bli fullkomlig. Dels för att vi tror att det är sant att Jesus lever. Dels för att vi tror att det är riktigt att sjunga lovsång till Gud för att Gud är den han är. Men också för att när Guds ord speglas i dig så kommer en ny ton, en ton som vi aldrig riktigt har hört förut. Och det är en vacker ton. Och jag blir glad när jag hör den tonen. Därför så vill jag att också du ska få höra. Jag tycker det där, jag höll på att säga, det där var bra sagt av mig. Det var inte riktigt så jag menade. Det jag menar är att jag tycker att det är fint att få tänka så att även andra behöver få höra för att det blir bra. Men jag tycker också att det är ganska svårt. För hur är man liksom en glädjens budbärare? Vad ska jag säga till andra människor för att de ska förstå? Jag har funderat på det och landat i fyra saker. Vad ska jag säga för att andra ska förstå? Det första. Ja, men börja med att inte säga någonting alls. Börja med din egen andakt. Jesus säger att gå in i din kammare. För det som händer i din kammare på något sätt genomsyrar dig. Och innan någonting annat kommer, så börja där. Man pratar ibland om en Kristusdoft. Kristusdoften kommer inte av att jag liksom står på bussen med en megafon och skriker att ni känner väl Jesus. Kristusdoften kommer av att man i mötet med en människa finns en doft eller en ton av att det finns någon som har sett något mer här. Det finns någon som har varit i närheten av någon som lyser. Och jag vill veta vad det är. Så innan du funderar på vad du ska säga till någon annan, unna dig själv tid ensam med honom. Okej, okay, det är bra. Men vad ska jag säga? Vad ska jag säga till dem där? Ja, men det är väl del två. Börja inte med dem där. Börja inte med att tänka att nu måste jag säga något till någon. Men kanske kan du se ett ansikte framför dig. Någon som du bryr dig om. Kanske i församlingen, kanske utanför församlingen. Någon som du känner just nu, så unnar jag den här människan lite mer av rättfärdighet som är en vila i någons famn. Lite mer av frid, lite mer av glädje. Tänk inte att du ska liksom vittna för någon för vittnandets skull. Utan se en människa framför dig som du på något sätt älskar, även om älskar ett stort ord. Tänk bara och be en bön för den människan. Men någonting ska man väl ändå säga. För all del, det är bra att liksom gå in i sin kammare, och det är bra att välja en människa som man älskar och inte bara tänka för några långt borta. Det finns väl saker att säga. Jag har nästan alltid såna här gånger berättat om mannen i Johannes evangeliet som var blind från födseln. Han som möter Jesus och Jesus botar honom. Och när liksom fariserna och skriftlärare kommer och säger, men du vet väl om att Jesus är en syndare? Så säger han, om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. Och så sagt, det är ju lysande. Hur argumenterar man mot det? Han sa, jag vet inte allt, men jag vet det här. Det är ju jättebra, men det finns ett litet problem. Det är väldigt få av oss som har varit blinda. Och det är ju kanske inte är något problem egentligen, utan det är ju väldigt bra. Men vi tänker ibland att vittnesbörd måste vara de här, så här jätteberättelserna. Att från mörker till ljus, förr så var jag, men nu så är jag. Och igår så hände, men nu så. Om vi bara ska vänta på de berättelserna, då är det ganska svårt att ha någonting att berätta. Jag tänker att vittnesbörd, den här delade glädjen, lika ofta kan vara en förklaring. Ja, nu idag så valde jag att gå till kyrkan. Ja, men som Susanne sa en dag när hon var här. Hon hade cyklat hit och någon liksom frågade, ska du väga och be eller? Ja, nu ska vi be för Ekeby. Att man förklarar varför man gör det man gör. Men varför? Jo, men för att jag tror att Gud är en sån som... Det måste inte vara en jättestor berättelse om vad som har hänt i ditt liv. Utan det kan få vara en enkel. Jag tror att Gud är en sån som är sån här. Och därför så valde jag att göra det här. Vad ska man säga när man delar glädjebudet med andra? Jag tror att det är viktigt också att veta när man inte ska säga någonting. Det står om Maria att hon gömde och begrundade i sitt hjärta. Om man ska veta vad man ska dela med andra människor, så behöver man också få veta vad man inte behöver dela. Du är ju aldrig liksom bara ett redskap i Guds hand som han använder för någon annans skull. Du är ju hans älskade dotter och hans älskade son. Det han gör med dig gör han ju inte framförallt för att någon annan ska få höra om det. Utan det han gör med dig gör han ju för dig. Du måste inte alltid berätta det för alla andra. Ibland så får du bara vila i att det där var för mig. För att han älskar mig. På olika sätt så kommer den där doften att sprida sig, tror jag. Och vi får dela glädjen med fler. Den där saligheten. Salighet är ju ett bra ord, för det är ju ännu större på något sätt. Jag fattar att det ryms inte liksom bara i mitt liv och inte bara i vårt liv och inte liksom bara på jorden. Saligheten sträcker sig upp mot någonting större. Och som Johannes också skrev, det här som vi vill berätta för er är ju berättelsen om det eviga livet. Det livet som är större. Och det är allhelgona helgen, och man kan fundera. Hur blir det en gång? Hur ser himmelriket ut? Och det finns ju så många berättelser, och jag har hört om gator av guld. Och jag vet, alltså jag är inte så intresserad om jag ska vara ärlig. Det måste inte vara gator av guld för att jag ska vara nöjd. Det går jättebra liksom med stenläggningar och grusgångar och gräsmattor. Det är fine för mig. Och jag har hört om himlen som är musik. Och hur musik av olika sorter liksom smälter samman och liksom hamnar på rätt plats. Och man känner, men ja, så här ska det vara. Här får det här plats. Och här har jag också min ton och min melodi. Och det hör ihop med det andra. Det blir jättebra. Och jag har hört människor beskriva himlen som den stora leken. De sa att även vuxna behöver bli barn på nytt, skulle de säga där ute. Ja, men det blir lysande. Jag ser fram emot att få bli barn på nytt och vara med i den där leken som Jesus tar oss med. Jag har ingen aning om hur det blir, men det blir säkert bra. Ibland har man sagt att himlen är en fest. Och man ser liksom borden uppdukade. Det finns en judisk tradition där man är helt på riktigt övertygad om man vet vad som kommer bjudas på också på den himmelska festen. Det kan vara bra att veta det redan nu. Vet ni vad man ska äta i himlen? I himlen sägs det i den här traditionen att man kommer att äta leviatan. I Gamla testamentet så finns det beskrivet om någon form av så här monsterfisk. Som är en symbol för elände och olycka liksom. Han heter Leviatan. Men i himlen, då äter vi upp Leviatan. Så är den borta sen. Jag hoppas att ni gillar fisk. Och gör ni inte det, då hoppas vi att de har fel. Att vi inte ska äta Leviata i evighet. Även om man gillar fisk så låter det trist. Kanske ändå det jag hoppas inte på Leviatan. Kanske det jag ändå hoppas på mest i himlen är återseende. De människorna som är viktiga och som jag älskar och som ni älskar, att få se dem igen. För mig är det viktigt när Jesus går upp på härlighetens berg och han tar med sig några lärjungar och de står där tillsammans med Jesus och så ser de två personer tillsammans med Jesus. Och de vet direkt att det är Mose och Elia. Och de kan ju aldrig ha sett Mose och Elia. För då är de tidigare, men ändå vet de att det är de. Och då tänker jag att om man kan se människor som man aldrig har sett förut och veta vilka de är. Då tror jag det finns gott hopp om att vi kan se människor som vi har känt. Och liksom se dem som de verkligen är och veta. Det är ju du. Och du vet att jag är jag. Och vi har det vi har haft gemensamt. Det bär vi med oss. Och det är glädjen. Jag tror det. Och jag hoppas det. Och samtidigt, om jag ska vara ärlig, har jag inte den blekaste aning. Alltså jag har ju aldrig varit där. Och det är få av oss som har det. Vårt hopp om himlen är ju i slutändan inte våra liksom drömbilder av hur det skulle vara. Även om en del av dem är bra underbyggda. Det stora hoppet om evigheten är ju att vi har fått höra någon som säger att det finns ett liv som är större än döden. Jag har läst det här för er förut. Jag kommer att läsa det igen säkert. Det är från Uppenbarelseboken Och Johannes ser Jesus och han lyser, han är liksom, hans huvud och hår var vitt som vit ull och som snö och hans ögon var som eldslågor. Och ansiktet var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter och han la sin högra hand på mig och sa, och jag har sagt det här också men jag måste säga det igen. Om någon faller ner som död för hans fötter och någon lägger den högra handen på hans axel, så måste det betyda att Jesus på något sätt sätter sig ner bredvid honom. I all sin storhet och härlighet så sätter han sig ner bredvid Johannes och så säger han, men var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, men se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är vårt hopp. Att det finns någon som säger, jag har varit där och jag är här tillsammans med dig och du får plats i min famn. Vi ber en bön tillsammans. Jesus, ändå så får du fylla oss till bredden och mer än så. När vi får falla ner för dig och kanske vill du lägga en hand också på våra axlar då. Men Jesus, fyll oss redan nu. Med rättfärdighet och frid och glädje. Låt det på något sätt strömma över oss och ut från oss redan nu. Så att vi får uppmuntra varandra och också dela glädjen med andra. Så att också de får se din kärlek och din storhet. Kom, helige ande.